Välkommen till Sveriges första podcast om human design på svenska med Emelie Eriksson och Marlie Montan.
Hej och välkomna allihopa.
Så kul att vara tillbaka efter ett litet uppehåll.
Det är jobbigt det där med de där uppehållerna, men tyvärr, ibland så har vi för mycket att göra.
Ja, alltså det är verkligen livet, och jag tycker ändå att det är fint att vi också då är öppna med det, alltså sinsemellan här, att vi säger nej men det är för mycket nu, eller någon är sjuk eller vad det nu än är, och att man faktiskt då kan välja och hoppa en gång istället för att liksom så här, vi måste.
Det är faktiskt jätteskönt. Jag tror kanske att vi måste faktiskt ta en 14 dagars till efter det här. Det är mycket just nu.
Det är mycket, alltså verkligen.
Och det, men det är ju kul.
Ja, jag tänkte precis säga det, vi är tacksamma för det. Alltså det är skitkul. Men vi är bara människor också. Man ska orka.
Precis. Men då kör vi ett riktigt pangavsnitt idag.
Ett pangavsnitt, det älskar vi. Och det här kommer ni uppskatta också, tänker jag. För det här är... ja, men någonting som många är i sitt liv och mycket som man funderar kring. Vad ska vi prata om då?
Vi ska prata om ledarskap och business. Vi ska prata lite om hela arbetsmiljön kan man säga i företag. Och prata lite ledarskap och prata lite om vad human design kan hjälpa till med på en arbetsplats idag.
Alltså det är ju så spännande att man kan använda det här verktyget på så många olika sätt för att underlätta och för välmående och för att liksom, ja men, våga utgå ifrån sig själv.
Och det finns ju redan många sådana här redskap på marknaden idag, alltså Myers-Briggs och Big Five och sådär. Och det kan ju vara jättebra, tänker jag, men... human design går ju mycket djupare och det differentierar oss ännu mer än vad de här personlighetstesterna gör idag.
Ja, och sen när man gör ett personlighetstest så utgår man ju ändå ifrån sig själv, sitt medvetande, den platsen man är på just nu när man svarar på de här sakerna. Jag menar, jag har gjort jättemånga sådana test inför alltså så här, jobbintervjuer och så vidare, och jag har ju... alltså resultaten har ju stämt överens med vart jag har varit på väg. Liksom.
Ja, och det är ju, man kallar det ju att man får en indikator på vem en person är via de här testerna. Och jag vet ju att det är folk som typ frågar om hjälp när de ska svara på frågorna, för att de undrar, jag ska svara utifrån vem jag är privat eller vem jag är på jobb?
Precis.
Och man bara, men du är samma människa. Och det är där jag tror... kanske det största problemet ligger idag. Att vi tror att vi måste ta på oss en mask eller en roll när vi går på jobb.
Ja, gud. Ja, det är så sant. Alltså verkligen. Och det är ju så många då som strävar efter, ja, men i det professionella och karriärsmässigt, det som ser bra ut utåt också. Så man kanske inte ens gör de här sakerna som man egentligen, ja, men är naturligt bra på eller känner att man önskar att man kunde göra. Om man inte hade brytt sig om vad någon annan tyckte.
Många tror jag inte ens vet vad de mår bra av heller.
Nej, men man har inte landat i det.
Nej. Men jag tänker också då, en sak är ju om man ska anställa nya medarbetare eller om man ska jobba med samhället i en grupp på en arbetsplats. Men jag tänker också just för ledare att känna till sin egen design. Tänker jag är en jättenyckel för att kunna ha ett, liksom ett tydligt ledarskap. Veta vem man själv är. Veta vilka kanske lite sårbara sidor man har som man kanske behöver hjälp med. Också då veta vilka styrkor har jag. Hur kan jag liksom använda mig själv på bäst sätt för att kunna vara till service för mina anställda?
Ja, och det här är ju alltså essensen och kärnan i human design egentligen, just självledarskapet. Alltså att vi är ju egentligen här för att lära känna oss själva, och med det kopplat till ledarskap så blir det ju ett autentiskt ledarskap.
Ja. Vi har ju snackat lite om, och alltså vi har bollat lite idéer om För vi vill ju väldigt gärna komma in och jobba med några ledare och på några arbetsplatser då, med human design. Och det vi har pratat om då är någonting som vi kallar för backstage leadership development. Mm. Det är att kunna möta ledare backstage. Alltså möta ledaren för den är på riktigt.
Mm.
Till att våga också ta med sig sin backstage on stage.
Mm.
För det blir ju mycket mer hållbart i längden. Alltså det är inte hållbart att leva i de här maskerna. För då går vi hela tiden utanför våra gränser.
Mm. Ja, och verkligen alltså också så här, definitionen av en ledare. Alltså att man försöker så här, nu ska jag kliva in i den här rollen. Jag ska vara den här ledaren, vår tids ledare. Hur definieras det och hur ser det ut? Vilket också är någonting som ändras. Men just det här, ja, men kanske oftast kalla, att man är lite onåbar, icke-autentisk skulle jag säga. Och hierarkisk, att det är så här, den här människan sitter på toppen någonstans.
Mm.
Och det finns väl absolut några få människor som kanske trivs i den rollen, men alltså majoriteten av oss har ju vårt sätt att leda.
Mm.
Och om man inte vet det så kan man ju få reda på så mycket genom att liksom lära sig mer om sin design helt enkelt.
Mm. Ja, och jag tänker också utifrån naturens perspektiv så är det ju vissa av oss som är genetiskt dispositionerade för att vara ledare. Mm. Alltså vissa av oss har naturliga ledarskapskvaliteter i oss helt från födseln.
Mm.
Och om vi ska tänka lite filosofiskt på det här, så varför är det så att vissa av oss har de här kvaliteterna?
Mm.
Det är för att de ska då kunna ta ansvar för och passa på de som inte har de kvaliteterna.
Mm.
Men vi människor har gjort om det till att nej, då ska man liksom hyllas. Då ska man vara högt där uppe och vara bejublad.
Mm.
Men så handlar det egentligen då om att då har du ett ansvar att ta.
Mm.
Ta hand om de som inte har de samma kvaliteterna.
Mm. Ja, men och där är det ju också en strävan skulle jag säga, att det är nog väldigt många som också ser sig själv som ledare. Alltså även om man kanske inte är en naturlig ledare, att man är som en ditvilja, att det är en strävan att så här, jag ska ha den här rollen eller platsen av väldigt många alltså, fel anledningar. För det kommer ju troligtvis inte från det här, alltså genuin i att så här, det här är jag och det här är min längtan, utan mer så här, status och vad ger det mig att vara på den här platsen.
Ja, verkligen.
Och det är ju fel grund att utgå ifrån. För det här det kommer ju inte från, men från kärlek vill jag nästan säga. Alltså från en plats där det är genuint.
Nej. Och här igen då så tänker jag att det är viktigt att vi vågar vara ärliga med oss själva. Och våga då erkänna, ja, det är därför jag har strävat efter att bli en ledare.
Mm.
Och det är ingenting så här, det är inte så att vi nu ska sitta och peka finger till er och säga att ni är dåliga för att ni har gjort det.
Nej, men, absolut inte.
Men du kommer inte att bli lycklig.
Nej.
Alltså du kommer ju alltid känna att du är på fel plats egentligen. Om du strävar efter ett jobb eller en roll som inte är naturlig för dig.
Mm. Ja, och det är ju just det vi pratar om med den här hållbarheten. Alltså att kunna utgå från sig själv, våga lita på det man känner och kunna ha hållbar utveckling. Och det betyder inte att man inte får utvecklas eller klättra eller vad man nu vill göra karriärsmässigt. Men att det känns genuint för att du vågar stå i din sanning egentligen. Att så här, det här är jag.
Mm.
Och det kommer ju också, alltså det speglar ju alltså alla man har runt omkring sig. Om man är en ledare som vågar vara genuin och vågar utgå från sig själv, så kommer ju det här sprida sig i ett företag, i en arbetsgrupp, i alltså att folk känner av det här.
Mm. Mm.
Så det, ja, jag tycker att det här är jätteviktigt och det är verkligen det vi behöver gå emot, den här autenticiteten.
Ja.
För det vi är i nu är inte hållbart. Och det är också därför så många av oss mår så himla dåligt.
Mm. Ja, jag tänker det att alltså kanske de största problemen på en arbetsplats är dels sjukskrivningar. Mm. Folk blir utbrända, mår inte bra.
Mm.
Så tänker jag också alltså att ha ett otydligt ledarskap.
Yes.
Inte veta vem man är som ledare.
Mm.
Inte våga lyssna på sig själv, inte våga ta de där beslutningarna som du egentligen vet att du behöver ta. Men så tänker jag också det att vi kanske inte förstår varandra på en arbetsplats.
Nej.
För att vi ser ju med hjälp av human design då, att vi inte bara human design, men bland annat med hjälp av human design, då, att vi är ju olika, vi fungerar olikt. Vissa av oss är kanske lite långsammare, men det har också sina fördelar om man tänker långt.
Mm.
Så det tänker jag, om vi går in och pratar lite mer specifikt hur vi kan använda human design, så tänker jag att de problemställningarna kan vi kanske börja med.
Ja, men verkligen. Men om du skulle utgå ifrån från dig själv som manifesting generator, vad skulle du säga energimässigt, att alltså, vad hade du mått bra av på en arbetsplats?
Det som har fungerat bäst för mig när jag har varit anställd har ju varit frihet.
Mm.
Alltså frihet till att få göra saker på mitt sätt. Det har ju också att göra med att jag har så mycket individuellt i min karta.
Mm.
Men att jag får röra mig fritt mellan uppgifter och göra det så snabbt som jag vill.
Mm.
Och få göra det i den ordningen jag vill. Det har varit, alltså då har jag trivts när jag har fått göra det på det sättet.
Mm.
Så det är liksom att någon annan ska sätta upp en plan för mig. Där du, nu måste du göra det här steget och det måste du göra den här tiden. Och så måste du göra det steget den tiden.
Mm.
Där micromanaging, då stoppar ju min flyt upp.
Yes.
Men om jag hellre får liksom ett större paraply, typ så här, när jag jobbade som personlig tränare då, jag fick ju välja själv vilka dagar jag skulle jobba, fick välja hur många kunder jag ville ha.
Mm.
Alltså det var ju fantastiskt, jag fick komma och gå när jag ville liksom, men arbetsuppgiften var ju ändå att jag skulle ha kunder och träna dem och vara duktig på det liksom. Men jag kunde välja själv hur jag utförde de uppgifterna.
Mm. Nej, men, och det kan jag känna igen mig i, just där, alltså frihet under ansvar. Och där har vi ju båda det här individuella i att så här, vi vill göra mycket på vårat sätt. Men jag skulle säga, för mig som projektor så är det också väldigt viktigt att jag får dela med mig av det jag är bra på. Alltså min kunskap, att det faktiskt kommer fram i de rollerna jag har varit i. Så det är lite på, alltså det är lite liknande av det du beskriver, men också när någon går in och ska micromanage det jag har gjort, att det ska gå mer åt det här hållet eller plocka fram mer det här, då får jag också en hel liksom blockering i att så här, men va, det här tyckte inte jag alls var kul, eller det här var inte det jag var bra på. Sen just kopplat till att vara projektor vill jag också säga det här med att vilja bli sedd, och vilket är väldigt härligt, och att man uppmärksammas för det man är bra på. Men man kan också gå väldigt vilse i det här som projektor, för att det är många som kan se vad man är bra på, som man är bra på, men som kanske inte är det som är ens passion eller som är det man faktiskt strävar efter att göra. Och vet man inte då, eller inte känner sig själv tillräckligt mycket, så är det så lätt att gå vilse i det här, att bara, men gud, de här människorna tycker ju att jag är en fantastisk projektledare, det är klart att jag ska fortsätta utvecklas inom det här. Och så bara börjar man liksom bygga på någonting som inte är det som är, ja, men min sanning från början. Så, och det är någonting jag känner igen så tydligt från mitt egna liv, men också väldigt många projektorer som jag coachar också, att man säger, men ja, jag vet egentligen inte ens varför jag är här där jag är idag.
Ja, och jag kan också säga det som jag har sett med projektorer i jobb. Nu har jag en man som också möter många människor i krävande arbetssituationer, och han använder ju också human design när han pratar med dem, och det är många projektorer han har pratat med som jag också har fått prata med då, och också vänner som jag har som är projektorer, där jag ser att de försöker att jobba mer än de egentligen behöver. Alltså det här med energisparande, energieffektivitet hos projektorer, tänker jag också är ett otroligt viktigt tema att prata om.
Alltså, så viktigt.
Ja, alltså det här att ni får dra er tillbaka och vara den som sitter och ser och observerar och lägger märke till, och så delegera bort arbetsuppgifter. Och det betyder då inte att ni ska ta på er mer jobb.
Nej, nej, nej. Nej, men alltså verkligen inte. Och det i min egna karriär som projektledare, alltså jag, det här att delegera. Alltså jag var så här, jag hade sånt kontrollbehov i det också, att så här, jag behöver göra saker på mitt sätt. Jag vill inte delegera, även fast jag hade hur mycket som helst att göra. Mm. Också någonstans den här, ja, men lite skam och skuld kring det också, att så här, varför ska jag luta mig tillbaka här när jag ser hur stressigt alla andra har det på den arbetsplatsen jag var på liksom, och ska jag så här, ja, men jag gör det på det här sättet. Alltså vem är jag som ska luta mig tillbaka i det? Mm. Och det är ju det som är så viktigt med det du beskriver här, med att vi måste förstå att vi är olika på en arbetsplats. Att inte döma ut någon om det är på det sättet. Så här, den här personen behöver iaktta, den där behöver ta action, den där behöver, för att vi är olika i det.
Ja, och det hjälper ju inte om projektorn också blir utbränd. Alltså...
Nej.
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 Det är så här, ja väl, då ligger alla ner och lider och det är ingen som gör någonting.
Nej, men verkligen. Och det är så viktigt det här också med att vara en icke-sakral typ. Att man faktiskt... Alltså tar de här pauserna, även om man känner att så här, nej men jag är inte trött eller jag behöver ingen paus. Att man gör det ändå, för att det är så svårt när man är kring de här generatortyperna att faktiskt känna in kanske att man ens behöver kanske dra sig undan lite eller luta sig tillbaka.
Mm. Jag hade faktiskt en väninna som ringde efter att ha lyssnat på en av våra avsnitt som är projektor. Och hon bara, jag har förstått nu att när jag jobbar så snabbt som jag gör... Då kan jag ta paus. Då behöver inte jag ringa min chef och säga att jag ska ha mer jobb.
Nej.
Jag bara, halleluja!
Ja, nej men alltså, ja! Mm. Ja! Och det här att tro att man måste ha mer. Nu var jag så snabb här, så nu kan jag göra tre saker till. Bara, nej. Andas.
Ja, nej. Det hade ju varit fusk, det här har jag sagt tidigare. Det hade ju varit fusk om projektorn då både hade varit skiteffektiv och sett allt det de gör och haft den här motorn.
Ja, alltså, då hade ni... Nej, men det är ju en jävla superperson typ. Alltså det är... Nej.
Nej. Någon svaghet måste ni ha så att det blir rättvist här.
Någon måtta får det vara. Ja. Nej, men verkligen. Men om vi tittar på de andra typerna, om vi tittar på den rena generatorn istället, så tänker jag det här med att inte bara göra saker för andra. Alltså se sig själv lika mycket som man ser att man ska vara överallt och ingenstans och pilla och fixa för andra.
Mm. Man får också säga nej när man är en generator.
Man får säga nej. Alltså det här är så viktigt.
Mm. Och jag tänker också tid för en generator. Mm. Att de inte ska försöka stressa upp sig och jobba lika fort som för exempel då en manifesting generator eller en manifestor. Mm. Eller också då en projektor när de är i sitt
flow där.
Ja. Liksom. Utan generatorer mer så här, ja men gör det noga.
Ja.
Ta det steg för steg, gör det noggrant för då vet du vad du har gjort. Du vet vart du ska och då blir det bra.
Mm. Och det här steg för steg också. Alltså att man behöver det, ta dig tid och bryt ner det då till dina steg så att du kan se vad det är du ska ge dig in i, vad är det för process så att det blir överskådligt för dig. Mm. Även om man då kanske har ett team där ingen annan gör det. Våga göra de här sakerna för att det ska bli så lättsamt och skönt som möjligt för dig.
Mm. En generator är ju kanske den mest stabila energitypen. För att en manifesting generator kan ju råka göra saker fortare, men de kan också råka glömma saker och ting.
Ja, men precis, kan bli lite slarvigt på vägen. Liksom. Ja. Man bara, nu är jag klar! Och så bara, åh nej, nu har jag en del lösa trådar där att gå tillbaka till. Mm. Men också det här att känna, alltså för att det du säger, det finns en trygghet och en stabilitet hos en generator, men också få känna in vad man tycker är roligt i det man gör. Och nu menar jag verkligen generellt också, för man kanske inte kan säga till sin chef eller på sitt jobb att man tycker att allting är skittråkigt, men då är man ju snarare på fel plats. Och det är ju det här som är också väldigt tydligt, att många generatorer säger, nej men nu har jag valt det här, nu biter jag ihop och nu stannar jag här bara liksom. Nej, man kan göra något annat.
Ja. I alla fall, man kan liksom ändra lite i alla fall på hur man gör saker och ting. Om man inte kan byta jobb eller inte vågar det, vad man ska säga. Men i alla fall börja liksom, se, är det någonting som jag kan ändra här på mitt jobb i hur jag gör saker och ting så att det känns lite roligare för mig.
Mm. Verkligen.
Lite lättare liksom. Ja.
Öppna upp för att se det på ett annat sätt, tänker jag. För då kan man också se lite fler möjligheter och inte bara fastna i att så här, gud jag är så låst i det här.
Mm. Och det kan vara bara en sån grej som man kanske inser då att ja, men jag är ju en jättetrevlig social person. Mm. Kanske jag kan ta på mig lite mer av det kulturella ansvaret på den här arbetsplatsen.
Mm.
Kanske då att man kan få byta ut någon av sina arbetsuppgifter mot att arrangera någonting socialt och se till att stämningen är trevlig på jobb till exempel.
Mm. Ja, men verkligen.
Våga tänka nytt.
Våga tänka nytt. Så, så viktigt. Mm. Vad har vi mer för typ? Vi har reflektorn på en arbetsplats. Vår kära inkännande barometer, höll jag på att säga. Viktigt att du som reflektor får göra saker i din takt, skulle jag vilja säga. Och inte följa med i det här oerhört snabba tempot som vi lever i. Att också se vad behöver vi för att göra och fullfölja de här sakerna. Alltså våga vara delaktig i olika liksom, diskussioner och dela dina perspektiv och liksom, det du tror på och det du ser. Mm. Så att man inte bara känner att man sitter och typ knyter handen i fickan och stör sig på att så här, det här känns inte bra, eller varför gör vi på det här sättet? Att man faktiskt vågar kommunicera de här sakerna.
Mm. Ja, det tänker jag också, att våga inse att det är av viktighet det du ser som reflektor. Yes. För de andra ser inte detsamma som du gör när det gäller det helhetliga, den helhetliga bilden. Och jag tänker, om du är en ledare och har förstått att du har en reflektor på arbetsplatsen, gärna vänd dig till den personen och fråga, vad ser du? Vad är det som föregår nu? Hur går den här processen? Hur är det på arbetsplatsen? Är det ett bra miljö här? Behöver vi göra någonting med hur människor mår till exempel, eller hur vi jobbar och så vidare? Och de reflektorer som jag har pratat med är ofta lite mer stilla och lugna. Kanske inte de som liksom tar festens mittplats av sig själv. Men jag har frågat dem, hur hade det varit för dig om människor på ditt jobb hade vänt sig till dig? Att du hade varit mittpunkten och de hade liksom frågat dig saker. Och då har jag ju sett det bara lyser upp liksom. Ja, det hade jag gillat liksom.
Oh, gud, jag blir så här, det är så fint med den här typen av ledarskap. Om man hade kunnat få se sina anställda för det de verkligen är.
Ja.
Istället för att kanske dela ut roller till de här personerna eller sätta dem då i olika fack som man så här, jag vet inte, springer i motvind typ. Det hade varit väldigt skönt.
Vi är på väg.
Vi är på väg, ja, absolut. Och någon måste ju börja och våga göra det här på ett annat sätt.
Så har vi manifestortypen då?
Manifestortypen. Också mycket frihet skulle jag säga. Att våga tro på det man känner, det man är på väg emot. Inte känna, alltså, eller lägga så mycket värdering i när man har sina typ sina bursts av energi, att så här, gud, nu kan jag hoppa in i det här och jag kan jobba hur mycket som helst, versus att faktiskt känna att, nej, jag har inte så mycket energi just nu, och nu känner jag inte att jag är den här snabba personen som man kanske då förväntas att vara. Att man kan så här, få vara både och det ena är inte sämre eller bättre än det andra, för att när man lutar sig tillbaka så kanske man kan fokusera på något annat, medan när man är det här, nu är jag on the go, då kör man på det som är aktuellt just då. Så våga känna in.
Och så tänker jag också, när man då är i en sån här kreativ burst, att man inte tar på sig för mycket långvarigt jobb i de perioderna, för att du vet inte hur länge det där kommer vara.
Nej, verkligen inte. Och bara för att man tycker att någonting är kul just då, det är också det, man behöver inte tycka att det ens är roligt längre fram. För att när man har satt igång den här och startat någonting, så kanske man, men nu är jag klar med den här. Nu vill jag inte vara delaktig av det längre. Och då är det ju skönt att veta att det kanske finns andra som kan ta vid. Så det kan också vara en bra sak att ha rätt folk runt omkring sig.
Och de flesta manifestorer jag har pratat med vill ju gärna vara i antingen en ledarroll eller ha ett väldigt independent jobb, alltså jobba för sig själva liksom. Man kan ju ha kanske tycka att det är lite tråkigt att ha en chef när man är manifestor helt enkelt. Men så är det ju ibland. Ibland har man ett sånt jobb i alla fall då, fast man är en manifestor. Men det är att kanske då förmedla till sin chef att jag trivs bäst när jag får ha just mycket frihet då. Så hellre liksom ja, ge mig mina arbetsuppgifter, men låt mig få utföra dem på mitt sätt.
På mitt sätt, ja, verkligen.
Och också att man kanske ofta har nya innovativa idéer på hur det här kan vidareutveckla sig, hur saker och ting kan ändras. Om man då får lov att göra precis, de här sakerna.
Precis, och man kan ju absolut så här, få lov, men också våga kommunicera det som du går runt och funderar på och känner skulle kunna vara en bra idé eller någon ny grej och se på ett problem eller hur ni jobbar och så vidare. För att jag tror att alltså, det är så många av oss som inte ens säger någonting av de här sakerna som vi går runt och känner.
Mm.
Och då kan ju inte, vi kan ju inte heller förvänta oss att så här, alla runt omkring förstår mig bara.
Mm.
Utan vi måste ju börja prata om de här sakerna också.
Yes, verkligen. Mm. Och så just det här med att följa upp då, efter att en manifestor har haft en sån kreativ outburst. Mm. Att man vet att okej, det behövs kanske sättas in några generatorer här när det har gått lite tid.
Precis.
Att man tänker lite längre. Mm. Inte, och inte tror då att alla människor fungerar likadant och alla har lika mycket energi hela tiden. Mm. För så är det inte.
Nej.
För jag har alltså sett också manifestorer som alltså de får till så sjukt mycket på kort tid. Det är helt övermänskligt.
Mm.
Men det varar inte.
Nej.
Och det är jätteviktigt att förstå det också, tänker jag, om man jobbar ihop med en manifestor.
Verkligen, verkligen. Och att det då finns folk runt omkring som kan ta vid när precis. Det inte går längre.
Mm. Jag har en nu som jobbar med flyktingmottak här.
Aha.
De som kommer från Ukraina. Och alltså det hon får till på kort tid, det är helt sjukt att liksom få till ett kennel så de kan få hit sina hundar och starta liksom nya flyktingmottag i andra städer och sådär.
Mm.
Men så får vi se då hur länge den energin varar. Men i alla fall då, så mycket som den här personen har fått satt igång som manifestor är ju helt otroligt, som hade tagit typ ett halvår för oss andra
för någon annan.
Dödliga.
Och det är det här som är så häftigt, och när vi kan se och få utgå ifrån de här sakerna, så här, rätt person på rätt plats egentligen, så blir det ju ett annat flöde och också ett annat samarbete oss emellan.
Ja.
För att det är som att vi ger och någon kan ta vid, alltså det blir ett helt annat kretslopp.
Verkligen.
Om vi kan få utgå ifrån oss själva på det här sättet.
Ja. Och ha då kanske en ledare också som ser de här olika kvaliteterna och kan vara där och styra och guida.
Styra och guida, men verkligen. Ja. Verkligen, verkligen. Och jag bara tänker på en sak också när vi tittar på energicenter. Alltså jag har jobbat med väldigt många människor som har definierat viljes hjärta. Och det här är ju någonting som jag har känt väldigt mycket har varit väldigt bra för mig.
Mm.
För att jag har känt mig, alltså jag har fått så mycket motivation av de här människorna. Och det här tycker jag också är intressant att titta på när man sätter ihop effektiva team och så vidare som ledare. Att alla människor är inte liksom självmotiverade. Alltså alla har inte det här att självstarta saker. För det kan också förväntas av många beroende på vad man har för roll i och för sig. Men att man ska så här sätta igång själv. Alla har inte den förmågan.
Mm. Nej.
Så att det kan man ju också titta på vad man ger och tar av.
Gud ja.
Energimässigt.
Ja. Ja, liksom
oändliga konstellationer här. Liksom.
Så att och en sak är ju att se på rent jobbmässigt. Jag tänker också rotcentret. Och har du... Alltså, är du känslig för stress eller inte? Har du ditt eget inre drive eller blir du påverkad utifrån? Men också det sociala. Alltså, är du en konfliktsky person? Har du ett odefinierat solarplexus? Alltså, hur mycket som helst man kan se på där. Men jag vill komma tillbaka till det här med otydligt ledarskap.
Mm.
För det har jag förstått är en av de största issues på arbetsplatser idag.
Att, det är det, absolut.
Medarbetarna vet inte vad de ska göra, vet inte vad de har ansvar för. Ledaren vet inte vad den leder för någonting. Har du några liksom konkreta tips utifrån human design för hur en ledare kan bli mer tydlig i sitt ledarskap?
Alltså jag tänker ju generellt att när man vet vem man är och det finns en trygghet och tillit i dig själv som person, så blir man ju också tydligare utåt. Alltså jag har ju jobbat i den corporate världen innan, och just det här att det sitter en chef uppe på toppen och så är det många mellanchefer som alla tycker att de har sitt ansvar och de är väldigt viktiga, och så ska det här, kommunikationen låser sig någonstans och sen ska det här ut då och alla kommunicerar det här på olika sätt och det blir liksom bara inte bra överhuvudtaget. Men jag skulle säga att man behöver insikt och trygghet i sig själv som ledare, alltså veta både sina styrkor och svagheter, veta vart behöver jag uppbackning, vilka människor behöver jag ta in för att stärka upp de här sakerna som jag kanske inte är så bra på själv, och också våga se de här sakerna. Man behöver inte vara någon så här odödlig, ofelbar person bara för att man är i en ledarroll, utan se så här att vi kan faktiskt göra det här tillsammans om jag vågar se på vilka jag jobbar med, våga se på vem jag själv är och hur vi bäst då använder allas styrkor och svagheter för att göra de här sakerna.
Amen.
Ja, nej men alltså det är så viktigt, för där tror jag att man försöker snarare då vara den perfekta ledaren inom situationstecken på papper. Och vi är inte alla den personen. Och vad är ens en perfekt ledare? Du kan ju bara vara den liksom perfekta versionen av dig själv.
Yes.
Och det är ju det här som jag tycker då är så fantastiskt med human design, att det egentligen handlar om att vi alla kan med hjälp av vår karta hitta alltså vårt sätt att leda oss själva. Och med det så liksom, jag bara sitter och flaxar med armarna, men alltså, det sprider ju sig och folk känner det här.
Mm.
Och jag skulle säga det här med ett tryggt och stabilt ledarskap gör extremt mycket.
Ja, och jag vill gå så långt som att påstå att har du självinsikt,
ja,
så kan du vara en duktig ledare oavsett vad du har för egenskaper eller inte.
Ja, ja.
För då kan du, som du säger, ja men okej, det här är inte jag så duktig på, men det vet jag och därför kan jag skaffa hjälp på det här området. Ja. Och då löser det sig ju.
Mm. Ja, men det är ju det också, att vi är så rädda oftast att se våra egna sårbarheter och ser alltid sårbarheter eller brister eller som någonting negativt.
Eller en svaghet.
Ja, det här ska vi inte titta på.
Precis.
Och det är också det som är väldigt fint med human design, att man faktiskt kan se, kanske för första gången i livet, sina svagheter bara i ett annat ljus. Att säga, men gud, det här kanske faktiskt är någonting som jag kan använda på ett helt annat sätt än vad jag har gått runt och tänkt hela livet.
Mm.
Så att det är, ja men var öppen för det här och kunna liksom perspektiv, se saker på olika sätt.
Mm.
Det är jätteviktigt som ledare.
Mm. Och jag tänker, alltså det som vi pratar om här nu, det är ju egentligen en helt ny värld när det gäller alltså tänket runt business och ledarskap. Mm. För det som är styrande idag är ju, okej, vi ska gå i plus, vi ska tjäna mer, vi ska växa, det ska bli större. Mm. Det är hierarki, det är maktkamper, det är konkurrens, alltså vi tävlar mot varandra, jag är bättre än dig, du ska ner, du är ett hot och så vidare.
Mm.
Men det vi försöker peka mot är en mer heterarkisk arbetsplats, alltså där alla har det samma värdet, där alla får bidra med sitt, där man kan känna sig sedd och hörd, som då är hållbart för våran psykiska och fysiska hälsa, som gör att då får företaget massa fördelar gratis.
Ja.
När folk har det bra.
Ja.
Så att om vi kan byta fokus till: hur kan vi ha det bra här? Hur kan jag ha det bra? Hur kan mina medarbetare ha det bra? Hur kan alla få använda det de kan?
Mm.
Då går det bra.
Automatiskt.
Automatiskt.
Ja.
Istället för att ha fokuset på det där målet man ska uppnå. Och så ska alla trampas på. Och alla ska klämma sig in i olika roller. Och göra saker som de är obekväma med. Och det blir armbågar. Och folk blir sjuka och stressade. Och så vidare.
Mm. Och också det här, alltså personalomsättningen, eller på att säga att det är, folk mår dåligt och det är sjukskrivningar och man byter jobb, att man inte förvaltar folks styrkor och kunskap. För många företag idag, tyvärr, kulturmässigt ser att många är utbytbara. Så här, passar det inte så kommer det någon annan, att alla är utbytbara hela tiden. Och det är, istället för att se vad har de här personerna som jag faktiskt har här. Och hur använder jag det på bästa sätt?
Vi tänker otroligt kort idag.
Ja.
Väldigt kortsiktigt.
Verkligen. Det går så fort. För mig som projektor. Nej, men alltså, jag känner det så mycket. Och det har jag har ju inte känt det innan. Alltså, jag har ju aldrig stannat upp och varit så här, gud, det här samhället är inte för mig. Men det kan jag ju verkligen känna idag. Alltså, så här, men gud, det här är... Alltså, det går alldeles, alldeles för fort. Och det finns inte det här hållbarhet och långsiktiga tänket överhuvudtaget. Det börjar öppnas upp.
Ja, det börjar öppnas upp.
Lite grann. Ja. Men vi behöver fortfarande så här, visa att det finns ett nytt sätt att göra saker och ting på.
Så om du är en ledare som sitter och lyssnar nu, som känner att det här träffar dig, det här vill du veta mer om, det här vill du göra någonting med, så kan ni gärna ta kontakt med mig och Marli. För vi vill gärna in och pröva och se vad det här kan göra på en arbetsplats.
Så spännande. Ja, det här är verkligen någonting jag ser fram emot. Alltså vi alla människor jobbar liksom, och det här är en kultur som behöver förändras, och vi behöver börja någonstans.
Ja, och jag känner också bara i energin i mig när jag pratar om det här. Det är inte så här, nu ska vi in och fixa saker så att det blir mer växt och det ska gå fort. Alltså det är så här, men det här ska bli kul att få vara med på och se om vi kan må bättre tillsammans när vi gör det här.
Ja. Verkligen.
Det är så här ett sakta tempo.
Ett sakta tempo, välmående, fokus på glädje och välmående. Vi gör för mycket som vi inte mår bra av.
Hållbarhet.
Verkligen. Ja, så intressant att prata om det här. Jag tycker det är jättespännande.
Ja, vi får komma med uppdatering sen när vi har ju lite sådär jobbprocesser som är på gång. Så när vi har varit inne på någon arbetsplats så får vi ta ett nytt avsnitt och berätta om det, tänker jag.
Ja, absolut. Men tack för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Tack för idag.
Ja, puss och kram.
Puss och kram. Hej.